har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag tog en klunk av någonting. Det måste jag få göra. Jag är på konferens i Berlin.
Är det så att du, vi tar det, börjar den här jävla podden, så ska jag sen fråga vad du dricker.
Då ser vi välkomna till Filip och Fredriks podcast.
Vad dricker du?
Jag dricker en dryck som kallas öl. Vi är på en, det är första klunkarna. Jag vill verkligen trycka på det, jag är noga med det, att inte blanda för mycket. Det blir slirigt och dåligt när man är full. Men en klunk förgyller också. Eddie Izzard, när han skulle upp på scenen, han dricker alltid en klunk, en mun champagne, för att hamna i en spirituell stämning på något sätt. Samma sätt här, att jag vill liksom ha den här känslan att vi är i Berlin, 18 pers, alla mot alla konferens. Vi har precis kommit hit, vi har konferensat lite. Nu är man på hotellrummet, jag ska göra det här. Alla andra är ute, jag ska ut i natten i Berlin sen. Så jag är väldigt mycket fram emot det. Och jag är liksom upprymd och liksom känner mig levande, relativt kosmopolit. Och den här klunken öl, kan, via den klunken kan den här känslan färdas in i podden kanske.
Ja, men det är något hjärtskärande med att du är i Berlin. Den stan
Nej, vad mer?
Jag säger bara, den stan behöver ju verkligen inte det. Ja, men du brukar ju ibland anklaga mig, eller inte anklaga mig, men det här är ju länge sedan jag pratade om det, om jag köpte någon jävla dator, att jag blev uppgraderad till någon bättre dator per automatik på jobbet så att säga.
Just det.
Och du sa det att liksom, jag är en människa som aldrig liksom utnyttjar tekniska produkter fulla prestanda, sa du. Du behöver inte allt det. Det är ungefär som att jag behöver inte en telefon med alla nya liksom, alla nya liksom, komponenter som adderas vid varje liksom, ny modell, va?
Grejen med den där datorn där och då, det kändes som att liksom, James Cameron skulle kunna klippa Avatar på den. Och du använde Word och mailen, så det kändes liksom väldigt mycket så här.
Ja, men jag håller med, jag tycker att det är helt, ja, men det är rimligt. Jag menar, herregud, jag, när jag står varje dag, om det är något, så kan jag upptäcka nya saker. Jag är ju lite som liksom när Bill Clinton stod och var imponerad av en skärmsläckare, fast det var något annat, något företag ville visa för honom.
Han var på Stanford University eller något, och gick runt där 92, han blev president kanske, eller 93 någon gång. Och sen så tyckte jag, här håller ni på med datorer, vad spännande, för han hade ingen koll på det. Och då stod han och stirrade rakt in i en skärmsläckare och trodde att det var det som var grejen med datorn. Men den hade bara gått i vila. Och det var något, det var hjärtskärande i sig. Det är lustigt, hjärtskärande stunder. Jag hör allt oftare bland mina barn, bland kollegor och sånt där, saker man gör är cringe. Det är ett ord som har varit med oss i 5-6 år, så där. Det är inget nytt med det. Men det är någonting som är lite, det är jobbigt att höra när någonting man gör
är, det är nästan den svenska översättningen någonsin. Det är alltså, cringe är nästan hjärtskärande.
Jag vet, men cringe är lite, ja, jag vet, men cringe är snäppet pissigare att säga till någon. Det är liksom, när jag hör att någonting jag gör är cringe, så blir jag liksom, jag blir ledsen på att säga, vad fan, det är sån jävla baskill. Jag som trodde jag hade något på gång här, är det här bara pinsamt nu? Det är liksom, hjärtskärande är liksom på ett sätt nästan mer mörkt på något sätt. Att det är liksom ett sorgligt skimmer över det.
Min son Tage spelade fotbollsmatch i lördags, och så stod jag då vid sidlinjen och försökte att inte vara en pappa som, du vet, skriker och alltid skriker bra och sen sitt eget barns namn, va? Men det är något extra provocerande i USA att de farsorna liksom behandlar sina söner som att det liksom, ja, men det, som att de är liksom, vad heter hon, Serena och Venus Williams pappa lite grann, ja,
eller Tiger Woods pappa. Men den där typen av, precis, den typen av historier som har färdats, det vill säga här låg Tiger Woods i sin jävla baby crib, ovanför honom svävar golfbollar, eller om det var liksom systrarna Williams som hade tennisbollar. Men du vet så här, sen modersmjölken har de indoktrinerats att bli bäst. Den och sen blev de också bäst. Det har ju fått många, framförallt farsor, att tro att det kan gälla dem.
Men då måste du liksom köra bil bakom ditt barn som är ute och springer för att pressa det barnet. Det går ju inte att liksom stå på en liksom gräsmatta i Silver Lake med, och liksom, och peppa sitt barn. Och de har, men de har ändå vissa farsor, det menar sig, du vet, ritat upp som ett så här, du vet, hur man ska spela rent taktiskt till en sjuåring.
Liksom. Okay, ja. Ja, det är hjärtskärande.
Ja, på ett sätt är det, men det är också irriterande som djävulen då, va? Men, mm, ja, men då så sa jag någonting för Tage, fick börja som avbytare för andra matchen i rad. Och då gick jag fram till slut, för Tage var ledsen. Och det, fan, det där blir man, det där är inte bra ändå. Det är jobbigt när man ser ett barn så här, ja. Nej. Och då frågar jag bara, hur tänker ni kring det här? Och, och han farsan sa då, we're very mindful regarding every player on this team. Men då sa han, nu har Tage börjat som avbytare och att alla ska spela lika mycket och så här. Han spelar inte riktigt lika mycket som alla andra. Det är som en några spelare i laget som inte får lika mycket speltid. Men det kan jag någonstans, vad fan, leva med, för det noterar knappt Tage. Men jag sa att du måste förstå, för ett barn, om man aldrig startar, så finns det någon känsla av att man ändå är på sidan liksom.
Ja, ja.
Och han bara, we're very, very, very mindful, sir. Ja.
Ja, men vet du vad? Jag tror att en viss typ av människor resonerar ju så här. Om jag säger nu att jag är very mindful, då är jag very mindful. Även om jag kanske inte är very mindful. Men säger jag det, då blir det en sanning. Men så att i hans huvud är han mindful.
Jävla självgott. Det är så jävla självgott att kalla sig själv som mindful. Tänk bara själv om man skulle säga det någon gång.
I'm very mindful.
Men då när jag kom så var det någon boll, det ligger lite bollar vid sidan. Och jag började bolla då. Och du vet, jag är liksom inte, jag är inte heller dålig på det, men jag är heller inte bra.
Nej.
Men jag bollade ju 10 gånger så här. Och då, alltså då såg man Tages cringe-reaktion mot mig. Ja. Han ville inte, han ville bara att jag skulle försvinna från jordens yta. Och det var så här, det är en liksom ny tid i livet när det är så jävla tydligt. Men när det kommer, man är liksom inte förberedd för det. Människor är idioter på så många sätt. På samma sätt som man inte är förberedd på att, du vet, ens föräldrar ska bli gamla, såna här jobbiga grejer. Eller du vet, att man ska bli gammal överhuvudtaget. Också det där att barn ska tycka en är cringe. Jag hörde mig själv säga, du ska veta en sak, du har en ganska cool farsa, Tage. Sa jag till
den. Oj.
Ja, men det är inte så att jag sen säger bara, åh, jag är polare med, du vet, så här, jag är jättegod vän med
Torstensson.
Ja, eller mer om det skulle vara en jävla känd människa. Men det är så här, det var ändå, men apropå, det var bara apropå ordet hjärtskärande. Men jag skulle säga angående att utnyttja då en dators fulla prestanda och min då oförmåga att göra det, så menar jag att när du sitter där i Berlin och liksom sippar på en öl och du spelar in en podd med mig, och så finns det en stad där ute full av äventyr, då kan man säga mörka som ljusa. Ja. Mest mörka.
Jag tänker ofta på en sekvens från ett reportage jag läste 1994, måste det ha varit precis när bandet Oasis har slagit igenom. De är i New York på sin första resa, utom, du vet, de besöker New York och så ska de göra något jävla gig, och sen efter spelningen så är liksom Liam Gallagher hög på kokain, högt upp i en skyskrapa, stirrar ner över Manhattan. Han är liksom 22 år gammal, nykläckt rockstjärna, det här har han längtat efter hela sitt liv. Han är hög på droger och han ska liksom ut i New York-natten, och då sträcker han bara ut armarna enligt den här texten och säger, tonight you are mine, säger han om New York. Och han känner ju det förstås, och i någon mån,
det är
även om New York
Wall
är
Street-skt. Det är liksom, ja, filmen, det är lite Wall Street.
Ja, det är precis. Och i någon mån är det ett sant ögonblick, för han känner ju så. När jag sitter och sippar på en öl här,
men det skulle ju vara då, det skulle vara hjärtskärande om du sa,
ja, jag menar det, i andra änden av spektrum, att jag skulle liksom snegla ut mot betongväggen som är min utsikt från hotellrummet och säga, Berlin, tonight you are mine.
Det där är så olika i livet, att vi alla har, och vi kanske inte är medvetna om dem ännu, men det finns miljöer där vi inte kan säga tonight you're mine.
Ja, men nästan inga miljöer, men framförallt är det som du säger, Berlin.
Nej, men alltså, det är pushat, men jag menar vissa ställen där man liksom är, där man inte riktigt passar in. Man ska vara helt, det är ju liksom som en reality-version av liksom Sällskapsresan att du är där. Du är liksom Emil Persson, är den här norrmannen Ole. Och du är där liksom.
Stig Helmer.
Du får göra, nu ger jag ju ändå Emil jävligt mycket cred. Det är precis vad han vill höra, att liksom tonight your mind.
Ja, men om du säger att jag är Stig Helmer och han är Ole, alltså Jon Skolmens karaktär,
han är inte tillräckligt lättsam. Nej. För det. Han skulle ju inte klara av att spela Ole i filmatiseringen, nyfilmatiseringen. Men det är väl någon annan kanske. Det kanske är liksom någon annan som då är i gänget som är Ole. Men man kan se det att nästan att det fnittras åt dig när du kommer ner i hotellobbyn av liksom alla, inte bara alla mot alla redaktioner, utan även liksom berlinarna när de liksom ser
framförallt så ser de en inte. Berlin ser en inte. Det är väl det som också man lär sig med åldern, när man var 27 och blåste in i städer som Berlin och var hög på liksom livet och full på Long Island Ice Tea eller något, så fick man en känsla av här kommer vi och ska ta stan med storm. Och det gjorde man absolut inte. Och det var inte så att någon noterade en. Men man trodde att man...
Du tyckte, ibland har du ju haft den här känslan. Det var när du åkte med mig till Köping. Då var känslan lite tonight you're mine. Men så blev det ju aldrig så.
Nej, men jag menar, det är ju mer realistiskt att Köping is mine.
Säg det till Köpingsborna. Så får du smäll på käften.
De skulle inte hålla med om det. Men, men jag förstår att man blir mer och mer realist kring när man kommer till en stad, betyder man givetvis ingenting. Men en del av ungdomens lockelse med resande var att nu blåser man in i München och tar över. Vilket man ju inte gjorde, men man kan tro det i sitt eget
huvud. Men vi pratade ju förra veckan så pratade vi om i någon av våra poddar hur du kunde vara så planerande back in the day, även om du var full. Att du hängde ut dina kläder på tork på balkongen och så vidare.
Ja,
men, och det där har ju bara, det där är ju intakt än så länge. Det finns ju ingen människa. Jag kan bara tänka mig att du redan nu har tänkt så här, nu får jag inte vara ute för länge ikväll eller någonting. Det är ingen som tänker så.
Nej, det sjuka, jag sitter på hotellrummet här, så har jag då en viktig sak att göra innan jag lämnar rummet, och det är att ringa mina barn, och det kommer jag ju komma ihåg. Det vill jag, men jag skulle ändå kunna glömma det, för att det här,
du behöver inte säga fan vad du blir tråkig nu. Det kommer, det kanske, och visst, det går väl att glömma och ringa sina barn, det är
jag
okay. vet,
men jag vill ju, det tänker jag, det borde jag ju göra. Och då har jag ändå vinnlagt mig om att komma ihåg det, genom att istället för att skriva en lapp där det står barnen utropstecken, för jag hittar ingen penna, så har jag nu hängt en hårtork på ytterdörren. Så när vi är klara med det här nu och min hjärna har vandrat mellan olika världar.
Har du varit med Stig Helmer? Ja. Är det alltså en påminnelse?
Min hjärna att du ska ringa dem, kommer så att vandra i den här podden mellan olika liksom katakomber som inte jag känner till än. Och det gör att man blir distraherad. Men då är klar med allt detta. Skickat iväg filen till David Mer som klipper och säger okej, nu ska jag dundra ut i Berlin. Berlin is mine. Så ser jag på dörren, vänta nu, en hårtork hänger det. Varför hänger det en hårtork här?
Och de bara, jag ska ringa mina barn.
Jag ska ringa mina barn.
Men Berlin är ju som ändå är en
jag tror, jag ska bara säga, jag tror inte att Liam Gallagher när han var 22 och var på Manhattan hängde upp en hårtork för att komma ihåg att han skulle ringa hem. Det är väl skillnaden.
Nej. Ja, men någonstans är det är, för först, min första reaktion är, nu är livet över för dig. Eller inte över för dig, men nu går du in i en annan tidsålder. Kan vi på något enda sätt jobba ihop?
Kan
igen.
Vi lappa ihop det här ändå?
Ja, men inte för att jag heller kan så säga Berlin tonight your mind, det kan jag inte heller ställa. Men bara lite mer kan jag säga. Om du och jag stod och sa det, och så skulle liksom en jury, så skulle liksom David Batra och Johanna Nordström och,
Nej. Det skulle vara en jury bestående av liksom iskalla, ironiska berlinare som
vem who pulls it off heter programmet. Who pulls
it off? Då börjar de med att säga, för det första, det gör ingen av dem. Men om vi måste välja pistol mot tinningen, ja då är det han som är lite kortare.
Visa liksom ett klipp på Iggy och Bowie i Berlin back in the day. Men nu ska vi ta in två killar här. Ja, men jag skulle säga, för Berlin är ändå en stad som har liksom haft olika eror såklart. Jag menar, det var väl, om det var det på efter första världskriget, så var det liksom smuts. Eller smutsen är väl liksom kanske konstant då på något sätt. Men då var det väl ett jävla knullande. Och det kändes väldigt så här
Soaréet
känns det liksom. Och sen så var det väl, alltså var det väl ett 40-tal då det var liksom andra planer de hade i stan och folk fick liksom rätta in sig i ledet. Men nu ikväll skulle man då kunna säga, så går Berlin in i en ny era. För det är första gången någonsin har hängt en hårtork på sin hotellrumsdörr för att komma ihåg att han ska ringa sina barn.
Ja, det är ju precis. Alla dessa böcker, tegelstenar om Berlin, kommer att ha ett eget kapitel som inleds med den här kvällen och den här hårtorken som hänger slarvigt på dörren. Jag tar en bild på den nästan och lägger ut på Instagram.
Men du skulle också kunna börja att knacka på dörren i den andra änden av det där. Nu är det ju en väldigt accepterande stad, så folk skulle kunna se liksom det härliga i det här. Men det skulle också kunna säga att det knackar på dörren och så står någon så här modern Stasi där. Så här får man inte göra i Berlin. Du är nu gripen.
Du deporteras, för... du skickas rakt ut ur landet.
Vi är denna vecka sponsrade av DPJ Workspace som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De är specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor och du hittar såklart allt för kontoret hos dem.
Allt då från kontorstolar och skrivbord till tysta bås och möbler för loungen om ni har någon. Kanske det som säger mest om otrolig kvalitet är ju att de har minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är ju banbrytande. Vi har ju drivit företag, du och jag, i jävligt många år nu. Man vet hur viktigt det är med härliga möbler på kontoret. De ska hålla länge, det ska vara snyggt och det ska funka bra för alla typer av behov som finns. Och har man funnits sedan 1995 som DPJ har gjort så kan man sannoligen sin grej. Då gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den veckan sponsrade av HelloFresh som är tillbaka i podden. Om man inte har sett på HelloFresh innan och vet vad de gör så levererar HelloFresh så färdiga matboxar hem till dörren. Jag älskar detta. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardagen på ett otroligt sätt.
Ja, och bara det att man kan välja då mellan 33 olika recept varje vecka är ju fantastiskt.
Häromdagen exempelvis gjorde vi då indisk panerad grillost med bombaypotatis och aprikoschutney. Detta är enkelt då och väldigt
ja, vad, det är liksom, att man höra dig säga det. Jag vet ju att det här är sant. Det är inte klokt, men jag vet ju att det är sant. Men det trodde jag aldrig. Det är något av det mest överraskande och härligt överraskande jag har hört. Gör det här ni också. Gå in på hellofresh.se och med koden poddff, P-O-D-F-F, kan man då få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna. Om du inte provat HelloFresh ännu och dessutom fri frakt då på den första matkassen.
Och du kan också använda koden om du tidigare varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader eller längre sen och nu önskar vi kund igen. Vi säger stort tack till HelloFresh.
Hela veckan har jag ju velat prata om den här, det elektriska tv-ögonblicket som skedde då måndag kväll. Jag sitter och kollar efter den här Azerbaijan-matchen som man inte har några förväntningar. Jag kollar bara andra halvlek. Man har inga förväntningar alls. Jag vet att det är uttjatat redan. Vi ska inte prata så mycket om det. Men när det då inträffar sent 23:15 eller någonting, jag sitter och tittar. Jaha, nu ska Jan Andersson bli intervjuad.
Är det lite jag var där läge, ni som såg det live? Eller?
Ja, men lite. I och med att så många som har sett det i efterhand. Jag kände liksom lite.
Det var ändå besviken när jag såg det.
Men svenska mått med, när Sverige vinner en match med 5-0, en intervju ska ske och den om någon hade frågat, tror ni den här intervjun kommer sluta med att förbundskapten Jan Andersson stormar iväg vansinnigt?
Det är ju lam. Hur fan ska det? Det är liksom lam, ja, men, jo, men
hur ska det gå till? Jo, men för mig var det var up there med Chris Rock och Will Smith.
Nej, men vad i helvete, det var det sjukaste jag hört.
Men du lyssnar ju inte på mig. Låt mig, i och med osannolikheten i att det där ska ske. Ett, att det sker i Sverige. Det sker ju väldigt sällan i Sverige. Såna där typer
men han, jag har alltid varit jättesur.
Jag vet.
Alltid sur, jo, och vresig.
Men att det är det definitiva är att liksom slämma ner micken och dra. Det händer ju inte. Och det har aldrig i historien hänt. Efter att det
slämmade inte ner micken heller. Han la den bara tillbaka,
jo,
på
men nu märker du ord. Mannen som är villig att överdriva det mesta, så att säga.
Jo, men det känns som att folk nästan desperat, nej, har väntat på ett liksom episkt tv-ögonblick som man ska berätta
så
om.
Så är det inte riktigt. Men det har inte hänt att en tränare har vunnit med 5-0 och 2 minuter efter intervjun börjar storma därifrån och är vansinnig. Det har inte hänt. Det var någonting med det som kändes otroligt. Och det var någonting med det som, du vet, jag har sett på stan häromdagen och jobbat. Nu ska Jan Andersson utsäga en presskonferens. Jag ska springa dit och titta. Jag är helt uppfylld av det här. När du ser bara för några minuter sedan här. Ja, nu är Bojan och Janne sams igen. De har träffat och känns som att där och då är det ju dött. Så det finns inga större anledning att prata om det där egentligen.
Nej, men det var roligt att jag såg det där också nu. Men att Janne ändå fick in, vilket är tecken på liksom vilken, både makt och envishet. Vi har båda konstaterat att vi har delaktighet i det här. Han liksom får in det. Det är någon slags envis, det är skitsamma hur det ligger till med saker. Men det är någonting som är så fascinerande att det, för det jag menar, jag kommer aldrig glömma, sa väl Bojan, men jag liksom tar emot ursäkten här då. Men nu är vi enats om att vi båda har en delaktighet i det. Det är liksom det allt Janne vill få in, att han liksom, det är ändå inget, han har inte pudlat nästan överhuvudtaget. Alltså hans presskonferens, det var ju som att han var liksom alkad, en gammal alkad man som har tappat talförmågan. Ja. Och när han låtsas där, när han låtsas att personkännare, när han liksom skulle ta en klunk vatten för att han tänkte på sin fru efter han sa att han
jävla skådespel. Han sitter och pratar om det här, han har blivit anklagad då för att många människor har ju ändå då kallat honom rasist, jävel, gubb, jävel, försvinn. Jag förstår att om man inte har den avsikten med det man säger, om man inte tycker att man är en sån person utan har blivit feltolkad, då är det klart att sånt är jobbigt. Man har ingen aning om vad folk får i sina jävla mailkorgar, om han nu ens har en mailkorg. Men att sitta där då och uttala sig om det, jag förstår att det kan vara tuffare än vad man kan inse förstås, men du har rätt i det. När han då febrigt skruvar av liksom korken på någon Ramlösa flaska för att han blir så rörd av tanken på att han har en fru som stöttar honom, det kändes lite teatralt. Men så här är det, det har ju funkat väldigt bra. Han har varit ifrågasatt innan för att Sverige har spelat så dåligt.
Ja, men jag skulle komma lite till det där, för, men jag menar framförallt reagerar ju på liksom så här, hur jävla dålig han är på att formulera sig. Han bara, du vet, det är så mycket frustration. Han har en presskonferens. Han är så dålig på att prata, så man önskar ju att Petra Thorén, som vi vill jobba med en gång i tiden, som en ny presschef, vi jobbar med henne på Aftonbladet. Oerhört trevlig kvinna. Jag blev, så här, jag blev glad av att äntligen inse Svenska fotbollsförbundet att de kanske behöver en journalist som hanterar. Att det inte är liksom någon dåre som aldrig har jobbat med media och inte vet hur man ska liksom ta sig an media. Jag tror det var ett smart move ändå att Svenska fotbollsförbundet gör något sånt.
Och då kan jag kanske se framför mig att Petra Thorén inför den här presskonferensen säger, du kanske borde skriva några rader och öppna presskonferensen.
Exakt, det var exakt det jag skulle säga.
I 99 fall av 100, eller 999 fall av 1000, när man har gjort något dumt, då börjar man med en väldigt välformulerad, vettad, kollad formulering. 7, 8, 9 meningar som liksom sitter som en smäck. Att han sätter sig, jaha, och så börjar han prata från hjärtat. Det är så jävla...
Det är som en upprörd bänkalkis i Köping som har en liksom ölburk i handen.
Härmed är jag nödd och tvungen. Här ska jag sitta nu och försvara mig det. Och det är liksom, det är någonting med det som är så... Det visar ändå liksom att Sverige är lite
jävla... Jag är skitdålig, eller vad han sa. Jag är skitdålig. Jag satt verkligen och tänkte, hela den här... Jag tror att det är därför jag reagerar. Att jag tycker liksom allt... Nu är det inte så sofistikerat när då Will Smith slår liksom Chris... Eller ger honom en lavett på Oscarsgalan. Men det är något klint, enkelt, snabbt i det. Men det är någonting med Janne som inte kan prata. Jag tänkte direkt så här, det här påminner mig om när man liksom gick hem från skolan och hörde liksom ljud till höger om nere vid Köpingsån, och det satt några alkisar och hade någon diskussion om någonting ganska poänglöst. Exakt så känner jag när Janne pratar. Och det är för att han är upprörd på ett sätt. Ja. Men han är liksom den minst retoriskt, kanske begåvad, men också liksom skicklig svensk ledare man har haft i någonting. Eller han, det var väl han Svanberg, Carl-Henrik Svanberg, som sa någonting i Vita huset om
the little people.
Men det var ju något annat, han var dålig på engelska. Men det här var liksom så här, jag tänkte det. Men då har jag alltså, du tänkt på det, för ändå fascinerad av det. Och så man kan säga vad man vill om hela grejen. Jag förstår att man blir anklagad för någonting och så känner man att man inte är det, så är det jobbigt. Samtidigt som alla människor, och inte minst om man är liksom i det publika rummet kanske lite grann, kan ju få höra saker som man inte tycker stämmer. Men herregud, att vi någonstans att liksom att vi genom åren, man har hört att man liksom nästan medvetet prioriterar bort kvinnor och du vet sånt där, och så känner man det stämmer ju inte alls och så vidare. Då har vi ändå valt att inte gå i taket. Vi som vi sa också då, minns jag, till varandra åtminstone, att man kanske var accepterad att bli liksom så här offrade då på det här liksom vita mediemansaltaret, för att man ändå man
har, ja, men framförallt man måste om man är publik i någon mån, måste man också finna sig i att man blir reducerad till någon slags stereotyp, precis som man själv stereotypiserar och reducerar precis varenda jävel.
Ja, men det är det jag menar det. Men då känner man lite att, så här, att han blir så jävla förbannad direkt. Det är någonting det som är så här, han skulle kunna varit ödmjuk direkt och sagt, för det man ändå kan lägga till i det här, det är ju så här att nej, det kanske inte var det fanns ingen rasism i det där, utan han reagerar bara på liksom något annat.
För er då som inte har sett det här, vi kan bara spela ut om 10 sekunder det här egentligen handlar om. När då Jan Andersson, han representerar ju Sverige i det här, eftersom han är förbundskapten, som Bojan påpekar. Och då säger Jan Andersson, jaha, vad representerar du då? Och det tolkar ju Bojan som att det är ett anklagelse, ja, du kommer från ett annat land, du är inte ens svensk, din jävel. Men Jan Andersson menar, och det så tolkar jag det även när jag såg det, och det har ju Janne sagt efter, det är mer, ja, men vem är du? Är du fotbollsspelare? Är du expert? Du jobbar för Viaplay. Vem är du ens i det här, så att säga? Vi kan lyssna på det snabbt så vi förstår, om man inte har sett det här, vad bråket handlar om.
Du har representerat 10 miljoner människor. Men, och du hoppar på någon som är yngre än dig.
Vad representerar du?
Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det?
Oh,
vad? Vad är det för grej då? Vad ska du säga någonting annat?
Bra, bra.
Varför? Vem ska
du representera annars? Tränare, du har ju varit tränare och varit högsta nivå.
Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå, eller hur?
Ja, vi tar en liten
det är så dåligt.
Det är så dåligt. Snacka
skit efter en match när vi vinner 5-0.
Du pratar för mycket just nu, för du blir aggressiv. Varför? Vem ska jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det du försöker säga?
Janne, vad är det?
Det är ett dåligt svar faktiskt. Vilka representerar du? Janne, jag representerar dig lika mycket som alla andra.
Ja, men precis, men vem representerar det? Vad är du? Skitsamma, jag tror inte heller att det var att det handlade om att liksom, om rasism. Men däremot är jag lite fascinerad av att, för det man ändå tycker jag ska bära med sig är att den där gut-feelingen hade ju du och jag aldrig haft, att man direkt skulle svara är det för att jag är från du vet, Förköping eller någonting. Det vill säga, har man aldrig, Bojan har liksom upplevt rasism i Sverige, att då måste man ha stor jävla förståelse för att man är på tårna. Och det är ändå naturligtvis självklart ibland att man då som invandrarbarn ibland också gör missbedömningar. Det är liksom, det är inte konstigt att ibland så. Och jag är bara fascinerad att, och det har funnits i debatten, men ofta bara liksom som en liten kort någon passus i någon text eller så vidare, utan det som har dominerat narrativet är ju någonstans Janne är inte rasist, vi som känner honom och alla som känner mig vet att han är. Det är bara någonting i det som jag bara tänkt på, det är ändå så här fascinerande, och att det kanske finns. Det finns ändå ett strukturellt problem som avtäcker sig där. Att det viktigaste, och det är ju klart att det är viktigt att man inte liksom, för till slut devalverar man ju vad rasism är såklart, om man bara liksom fortsätter. Men det är någonting i det där som jag ändå tänkt på. Det säger någonting att inte Janne liksom coachas då att liksom säga någonting. Det jag ser i det här är liksom, jag var inte sån här, men det är klart att jag förstår att det finns något strukturellt problem i att Bojan ens ska behöva.
Ja, men bara för att Janne inte säger ordet strukturellt, så var han ju ändå inne på att han har stor respekt för Bojan, sättet Bojan uppfattar det. Han har ju sagt typ det här.
Jo, jag vet, men det är absolut, jag håller med om det. Men ibland kan man ju också, man kan ju använda ett sånt ord, det är inte bara för att det ska vara,
jag vet,
så att
säga, problemet är lite fint. Tar man ordet strukturellt i sin mun, så är det lite som att ta klimatet i sin mun. Folk somnar när de hör ordet strukturellt.
Jo, men då måste man ha något jävla annat ord som förklarar exakt samma sak, och det tycker inte jag. Men då tänker jag på så här, det är, för jag har sagt det här tidigare tror jag, när Zlatan då kritiserade honom för att det var för få rasifierade i landslaget och så vidare, och då blev jag också så här, alla som känner mig vet att jag inte är rasist. Jag ska bara säga att bygget Jan Andersson som han har varit en del av, det är så att han har byggt sig själv och liksom hamnat i en position där han kan få mycket skit, folk kan vara trötta på honom, men att han är liksom en vanlig kille från liksom landet som inte, du vet, som absolut inte är något annat än liksom en trevlig fotbollscoach som kan vara lite vresig som vi är mest. Han har ju byggt sig själv med, du vet, han gillar bara vanlig varmkorv, han gillar ingen jävla latte. Ja, det är så jävla dumt det där, som man bara vill, du vet, så här, skjuta sig själv i huvudet. Men det är någon som har sagt till honom, det där funkar Janne, att du är liksom en vanlig liksom, så här, du vet, högstadie idrottslärare som inte vill att man ska krångla till det. Ja, men det gör att svenskarna också gillar honom. Alltså, av den anledningen så finns det en kärlek vid Janne Andersson som gör att när han gör någonting så här, så tror vi på Janne. Han känns ju reko. Om han hade suttit i någon intervju och pratat om hur mycket han gillar liksom, du vet, grapp och komplicerade kaffesorter, då hade folk varit irriterade på honom i grunden.
Just därför så tror jag att det finns väldigt många människor som har varit rädda för att ha sagt fel de senaste 10 åren. Man är lite på sig, får man säga det här ordet, får man säga det här ordet, och det folk gillar att skämta om det, och det, med det som vi gjorde i Breaking News hade vi det så här PK-test, får man säga den här frasen och så vidare. Folk har varit väldigt oroliga för det, att göra fel, och det är föränderliga tider och man känner sig lite liksom kompasslös i det. Så när Janne gör det här då, inte misstaget alls i sina egna ögon, men det kan uppfattas som det. Så jag tror att kärleken mot honom, identifikationen hos väldigt mycket människor som är lika gamla som honom eller är lite äldre, är enorm nu. Den där jäveln ska väl inte behöva hängas för det här. Så att det, och jag menar, det ska ju inte heller.
Jo, men det är problematiska då, att när den delen, det här, det strukturella rasismen har varit så en liten del av narrativet, då blir, det här är också ett lysande exempel där man kanske skulle kunna börja prata om, vad är det för rasism vi inte ser? Förstår vi vad rasism också är? Att det inte bara är, att det sa väl podden och jag är rasist, du är rasist, utan att man tänker på det. Det betyder inte att man är värdelös människa, men man har levt i ett samhälle där man liksom, ja men vad fan, det är liksom, du vet, hur vi agerar mot kvinnor som också är liksom en vad heter det, diskriminerad grupp jämfört med, ja, men det med måste oss vita bara,
apropå,
män.
Apropå
jag tänker att det här är en lysande chans där man hade kunnat förklara mer också varför reagerar bojan. Att inte bara fokusera på att Janne blir arg för att han ju inte är rasist, utan ta tillfället i akt och förstå mer varför bojan reagerar på det här sättet, även om det var fel.
Jag tror ändå, hade Janne haft ett statement färdigslipat och framsvarvat av 7 pressmänniskor, det hade varit så olikt honom och det narrativet vi har kring honom, att då hade, liksom, det hade varit som om man hade suttit där med en grappa eller en liksom dubbel cortado. Det är liksom, det, nej, vad gör han nu? Han ska vara sladdrig så länge han till sist, och det har han ju fått nu, får fram det han menar. Så på ett sätt är det ju mästerligt det här, mitt i allt det sladdriga. Vi kan tycka att i USA hade han haft ett statement
att det nästan är liksom en väldigt värdefull råvara att vara dum och inte kunna formulera sig skarpt på något sätt, utan bara att ha känslorna utanpå, att sitta och bara sladdra.
Men det går någonstans en rät linje mellan det här klippet som är så vevat när han sitter och pratar om att det ska vara vanlig kaffe och vanlig öl, ingen IPA, ingen espresso och sånt, ingen latte. Det går en rät linje mellan det och att han inte har ett statement, utan han sitter och skjuter från höften. Det blir inte så jävla bra, men det blir ändå bättre än om det hade varit slipat och bra på riktigt.
Men frasen, alla som känner Janne vet att han inte är rasist, det vet vi väl inte alls. Vi har ingen jävla aning om vad han gör på kammaren. Jag säger inte att han är det, men han kanske sitter inne avpixlat liksom varenda dag och sitter och nickar. Vi vet ju inte.
Nej, jag
det.
Vet, men det finns också någon sån löjlig binär.
Det är när jag bara säger att jag inte att han är det, men varför vet alla som känner Janne att han inte är rasist? Det är så jävla mycket vi vet om alla, inte vet om alla människor.
Alla vi som känner Filip vet att han är rasist, och alla vi som känner Fredrik vet att han är rasist, och alla vi som känner Bojan vet att han är rasist. Alltså alla har ju det här i sig i varierande grad. Det löjliga med ordet rasist är att det blir så binärt. Antingen är man det och då sitter man hemma och hajlar i sin bunker med ett hakkors på väggarna, eller så är man det inte och så är man världens bästa människa. Alla har ju i sig
Janne Anderssons hemliga bunker avslöjad. Alla vi trodde att Janne inte var, alltså, att han var största samlingen av nazimemorabilia i svensk historia.
Han köpte Lemmys dödsbo. När Lemmy dog köpte han alla.
Janne Andersson köpte Lemmys dödsbo. Janne Andersson som bara, här visar Janne upp sin hemliga bunker. För att han vet, han är så immun mot att anklagas för rasism så att nu kan han ju gå ut och säga så här: jag har en enorm nazimemorabilia samling. Och det är att folk bara, alla vi som känner Janne, även om han har liksom hakkors på väggen i hela källaren, han är inte rasist. Sist. Han är bara fascinerad av liksom memorabilia. Men jag säger bara, det är någonting med att man vill vara en människa som kommer undan med mycket. Alltså att man har byggt sig själv. Nu är jag sån här, så därför på så sätt är bygget Janne Andersson helt otroligt. Liksom. För det är...
Ja, men det är lite så att om Janne Andersson hade åkt hit för rattfyllan, då skulle han kunna säga i sitt försvarsal, alla som känner mig vet att jag inte är en person som kör det. Och då skulle man säga, jo men du har ju precis gjort det. Och så skulle han ändå kanske komma undan, för att alla som känner honom vet att han är inte en person som gör det egentligen. Nu har han bara gjort det. Nu, visst, han
men
är
det så Janne Andersson bränner hemma. Det hade ju folk nästan gillat.
Ja, det är klart.
Ja, det är klart. Jag är ledsen. Ibland har jag varit lite sur på priserna som Systembolaget. Men alla som känner mig vet att när jag bränner hemma, så det är liksom inget brott. Riktigt, utan jag gör det av en anledning.
Men jag tycker att om det här ögonblicket då för somliga borde vara, eller kanske till och med var då, en ögonöppnare kring att hur en utstött fras, det vill säga vem representerar du eller vad representerar du, det tolkar Bojan som en sak, Janne menar en annan sak. Det är liksom, den stunden belyser ändå hur olika liksom, men det finns saker vi inte alltid tänker på. Och du nämner kvinnor i det här, och jag tänkte på det när jag läste i veckan att säsongen har dragit igång av Let's Dance, och jag har inte mycket tankar om det ju. Det pågår alltid saker på helgerna.
Känner du inte rent instinktivt att det här borde jag inte läsa om? Förstår du vad jag menar? Känner
ja,
du
lite. Det? Men det var någonting, när jag läser rubriken då, att fotbollsspelaren Nilla Fischer åkte ut först i årets säsong av Let's Dance. Och då tänkte jag, undrar varför hon gjorde det. Så klickar jag ändå på det, för jag är lite nyfiken på henne. Vi har försökt få med henne i Alla mot alla. Hon verkar ha någonting. Så jag undrar varför hon åkte ut. Ja, hon är också den första personen som har dansat med någon från sitt eget kön i Let's Dance. Det vill säga, hon dansar med en kvinna.
Jag tänkte exakt samma sak.
Och då ryker hon direkt. Det, hon har liksom inte.
Nej, men jag skulle exakt tänkte jag samma sak. Det säger att Sverige är ett liksom progressivt land just på den här fronten.
Hon har inte en chans.
Det är självklart att en kvinna med kort hår som är upp öppet lesbisk som dansar med en kvinna i Let's Dance. Det att Sverige röstar ut henne första veckan, det är också alarmerande. Det bevisar att det går liksom att bli en folklig kvinna som är, det är också det. Det måste man också säga. En bög då som hade dansat med en kille, ja, hade kunnat gått mycket mycket längre, för att det finns något i folks ögon soligare över det.
Ja, men kanske det är med, ja men du vet något, ja men precis, på något sätt tycker folk att det är, ah, du vet, för enligt, jag,
ja, men om man går till en transperson, nej, där börjar det bli svårt.
Det bli,
men en gay-tenor, ja, som dansar med en kille, han hade ju kunnat, det hade inte burit hela vägen. Nej, det, för det slutar ju ändå någon Charlotte Kalla som kommer stå där och liksom vinna, såklart, som är liksom... Janne Andersson hade gått långt i Let's Dance. Det kan,
ja,
man,
men så här, jag är ju ingen expert på Let's Dance, och jag ibland kan man liksom så här, ja, men TV4 med Singer Let's Dance och liksom Secret Song, det är liksom samma grej ungefär. Men med Singer är ju liksom ett barnprogram. Bäst i test har köpt av fyra nu, det är också ett barnprogram. Let's Dance är liksom ändå, det är ju inte ett barnprogram. Där sitter, tror jag ändå, jag tror att alla tv-program som finns i Sverige, så tror jag att det mörkaste tittandet, det är Let's Dance. Jag vill inte ens, jag vill inte att det här är en reflektion bara av Sverige, att de röstar ut Nilla Fischer det, och den hon dansar med. Det är en reflektion av Let's Dance-publiken. Jag tror att det är liksom, där är det som, det är skitens skit som kollar på Let's Dance. Jag tror ändå det, när de sitter där och röstar.
Ja, men det är så lustigt att du tänkte exakt samma sak. Ingen människa som jobbar med Let's Dance, de är ju lika institutionaliserade som publiken. De tänker inte, för hade, jag undrar så här, på ett sätt hade man väl varit en producent med lite, du vet, med lite mod. Tänk om man säger så här, vet ni vad? Nu ska Let's Dance för första gången göra någonting. Det här får aldrig lämna det här rummet. Men nu ska vi göra någonting som i långa loppet Sverige tjänar på. Jag tänker inte gå med på att Nilla Fischer blir utröstad. Vi fifflar med rösterna. Då får nog istället någon annan jävel åka ut som är med i det där. Inte vet jag. Ja, vilka som är med i år. Men det är liksom, och då kan folk säga, nej, man, då blir det kvotering. Hur ska man kunna göra så? Och det finns väl en sanning i det också. Men det är, jag reagerar på exakt samma sak som det. Att man blir besviken trots att man antar att inte man borde bli det.
Nej, men så här, jag skiter väl i Let's Dance och jag skiter i vilka,
ja, men
som kollar på det.
Det vet jag väl. Det har inte,
ja, och jag
det
förstår
göra.
Det gör ingenting att man åker ur Let's Dance. Liksom, det är skönt för henne att slippa det på ett sätt, även om det är säkert tråkigt om man har tävlings.
Ja, men det var då hon, jag tycker hon verkade lite mer så, hon var nog jävligt ledsen, för tänk om hon också tänker samma
sak. Det här
sak.
Kan förändra någonting.
Det där. Ja, men jag tänkte, hade man jag varit journalist, så tänker man, då hade man velat ställa frågan, tror du tyvärr att det här beror på att du är en kvinna som dansar med en kvinna?
Nej, men jag läste på hennes Instagram, hon skrev ju det. Jag undrar om det här kan spela in att jag dansar med en kvinna. Hon inser ju att det är så här.
Fy fan ändå, fy fan vad värdelös världen är.
Ja, men det är liksom, jag är lite nyfiken på om den, nu okej, okay, nu har vi röstat bort kvinnan. För så här, jag vet ju, då skulle någon kunna säga, hon kanske är värdelös på dansa. Ja, det enda jag läste av den artikeln var att Tony Irving gav henne högst poäng. Ja, då är hon uppenbarligen inte dålig. Men svenskarna står inte ut, bort med henne. Det är intressant. Är det så att Kodjo ryker i nästa runda nu, då är det liksom bevisat. Då är vi liksom kvinnohatande rasister hela bunten. Först ska vi ut med henne och sen ska vi ut med honom, för det är två typer vi inte riktigt står ut med här på fredagskvällen eller lördagskvällen, när fan det nu går. För enligt Aftonbladet, vem tycker att tittarna är bäst? Jo, det är Johanna Lind Bagge. Hon är blond, hon har varit fröken Sverige, hon är ihop med Anders Bagge, det är jättehärligt. Hon är helt normal, henne gillar vi mest. Det är långt ifrån det här lesbiska, eventuellt mörka. Jag vet, jag blir så... Det är intressant. Man blir rasande fast man skiter i Let's Dance. Det är så jävla intressant på något sätt. Jag vet för fan. Det är någonting. Där finns skiten.
Ja, men det kan jag också tänka. Det wake up calls är ju viktiga ändå. Så här, när det kommer, kanske blir det någon effekt av det här också. Vi sitter och pratar om det här. Det kanske är bra. Jag vill inte göra mig själv till någon liksom.
Nej, men jag sitter inte och pratar om det här för att det är bra. Jag sitter och pratar om det för att jag tycker det är så jävla typiskt.
Jo, men det är bra att snacka om det ändå. Måste man säga, för att man på något sätt kan att ändå få. Nu är väl liksom Let's Dance-publiken är envis, det känns det som också. De är som Jan Andersson, de blir vresiga.
De är så driftstyrda och liksom groggpackade. Det går liksom inte, och det går inte att rucka på.
Jo, men alla de här barnen,
det är
då,
inga barn.
Också, här tror
barnen
också föräldrarna sitter
i det här.
Och influerar.
Det är obegripligt det här. Det är liksom att det är vuxna som tittar. Jag förstår, Massinger, det är barn. Bäst i test och sånt, det är barn. Men det här är ju vuxna, tror jag, som tittar och som gottar ner sig i härliga kändisar. Det är så, vet, jag ber om ursäkt alla som jobbar med det här. De måste vi sätta mat på bordet. Men det är skitens skit alltihop. Alltså, fy.
Ja, men det hade man, någonstans hade man tänkt sig, om det är någon som hade liksom ställt sig upp där inne och bara då hade man väl läsa, man hade en liksom kamera på väggen. Om det är en människa som ställer sig upp och försöker göra det här. Nu jävla ska vi göra någonting för, du vet, Sverige. Eller potentiellt förändra saker och ting. För det blir ju, nej, men det är ju det där när man tror. Det är ungefär som när den första kvinnliga domaren skulle göra den här matchen i Tyskland. Och det var väl, du vet, så här, och Franck Ribéry, den franska storstjärnan, gick väl fram, vad fan var han gjorde? Knöt han upp en sko? Jag kommer inte ihåg, det var ju helt otroligt.
Han böjde sig ner, han spelade väl lite, spelade han i Bayern München då? Eller? Ja. Han spelade i något tyst lag i alla fall. Och han går fram till henne, och jag tror han böjer sig ner och knyter upp hennes skor för att ungefär visa typ som ett lite skämtsamt sätt.
Du hör inte hemma här.
Du hör inte hemma här, det är så...
Nej, men jag menar, då var ju samma sak. Där någonstans fick man ju bilden av sportkillar bekräftad först, inte alla. Nej, men jag tror ibland det är nyttigt ändå att påminna sig själv om man tänker på så här, nu jävlar har det väl hänt grejer. Och det kanske har hänt grejer, såklart, om man liksom åker baka i tiden.
Men alla inbillade framsteg till trots, glöm aldrig att det är skit från början till slut med mänskligheten. Det måste vara default setting. Det måste vara grundantagandet. Så får man inte bli cynisk och liksom uppgiven för det. Man måste väl i det man ägnar sig åt kämpa på. Men allt är i grunden ändå skit. Och det påminns man om då och då. Och det kan man få bränsle av.
Visst, vad jag tror att Janne Andersson har väl varit med i Bäst i test, tror jag.
Ja, det har han nog.
Ja, men så älskad. Alltså, rätt in i Bäst i test-vebon är han.
Ja,
alltså,
ja,
han har en bra karriär av liksom Let's Dance-medverkanden och så vidare. När han är klar med det där jobbet. Det finns en folklighet i honom. Du kan ju hålla med om att han hade klarat sig längre i Let's Dance även om han har varit helt värdelös. Ja. För att det ändå är kul. I de berömda lunchrummen och sådär, fikarummen, så hade han mycket kärlek. Om man i dem, och tillåter sig själv att vara lite nu fördomsfull. Jag hatar på ett sätt att jag någonstans anklagar, du vet, folk som sitter i fikarum för det här. Det här gäller ju alla, såklart. Inte bara de som liksom röstar bort Nilla Fischer.
Ja.
Men känslan, mycket kärlek hade han ju fått i samma fikarum där folk säger otroligt skönt att Nilla Fischer åkte ut. Det där hade han också fått mycket kärlek. Mm. Han är inte bra på dansa, hade de sagt. Eller de behöver inte vara från Småland eller någonting. Han är inte bra på dansa. Där var jag rasist. Jag är rasist. Du vet, så här är det uppenbart. Jag säger någonting med magen bara. Vi är även denna vecka sponsrade av Karla.se, Carla.se, Fredrik. Vet du vad din då laddhybrid är värd?
Jag sitter i den just nu, men det luktar stall här inne. Det är någonting, jag mår inte bra av hur den här bilen mår just nu. Men jag vet inte vad den är värd. Det borde ju rimligtvis våra vänner och elbilsexperterna på Carla.se veta att de köper, säljer och leasar elbilar och laddhybrider online med branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Detta är lysande. Man är dum i huvudet om man säljer eller köper elbil någon annanstans, får man säga så. Man slipper all jävla huvudvärk med att sälja och köpa bil, för det gör de så enkelt åt en.
Ja, till exempel, vill man ta reda på vad bilen är värd så går man bara in på Carla.se och så skriver man in registreringsnummer, hur långt bilen har gått och vilken utrustning den har. Man kan också skita i att skriva då hur mycket häst den luktar, om det är så på det sättet som för dig.
Sannoliken.
Och sen får man då en snabb värdering helt gratis. Och sen hämtar de din bil gratis var som helst i Sverige. Du slipper tänka på det där krånglet med att få iväg då bilen själv. Och pengarna hamnar direkt på kontot när de kommer och hämtar bilen. Smidigare blir det inte.
Så sälj bilen. Och vill man så kan man enkelt byta upp sig hos Carla.se och bara betala mellanskillnaden när man byter in sin gamla bil. Gå in på Carla.se nu. Vi säger stort tack till Carla.
Men apropå en annan sak om att tänka på, bara apropå Småland och apropå Let's Dance egentligen, så Camilla Läckberg har väl, gissar jag, varit med i Let's Dance, för hon instar ju alltid om någon ny, nu i år är de här som är med och nu hejar vi på
dem. Fan, men det känns som att du följer flödet. Du åker med i flödet.
Nej, men jag överraskade så jävla mycket. Jag har följt lite grann, följt den här väldigt, väldigt sorgliga och märkliga då Vetlanda mordhistorien om den här kvinnan Tove som mördades av en 20-åring och en 18-åring.
Det måste vara det första så kriminalfallet du har följt i Sverige någonsin, känns det.
Ja, men det tar liksom alltid emot för mig att intressera mig, för jag tänker så här, nu blir jag liksom part of the problem, alla som sitter och frossar, vad blir det för mord, du vet, såna här poddar, du vet, man bara, åh, true crime, det är härligt att snaska ner sig, det är någonting med det som bara känns så jävla, det finns fortfarande liksom anhöriga som liksom inte ens, ja, du vet, om man inte ens slutar sörja, det är bara någonting med det som är en soppa som jag liksom motvilligt ibland ändå intresserar mig av. Och det här mordet har väl gjort någonting med mig då, för att den här 20-åringen då har varit så liksom gränslös, och hon har försökt elda upp hus och liksom genom att hälla lite bensin på någon dörr, och du vet, skrivit låtar och googlat på hur bränner man folk inne, och du vet, det är mycket med det som bara är. Det kanske är lite så här småstadskillen i mig också, som tänker så här, det är alla som samlas på de här uteställena och sen är det konflikter som ligger och pyr och det är någonting med det. Men Då pågår ju rättegången nu då, och de hävdar ju då att det här är lite en olycka, och hon har dött av sina egna spyr eller vad det nu är. Det är någonting med det där som, när man läser på om den här 20-åringen, så känns hon ju som trouble förstås. Och då har hon då,
alltså hon som då anklagas
för huvudsakligen sakligen har begått mordet, ja. Och det är också hon som har googlat på hur man bränner folk. Det är också hon som har då enligt då narrativet har dragit med sig den här lite oskuldsfullare 18-åringen i det här, och då tagit livet av den här Tove som de har försökt bränna upp också. Men då har hon då i sitt försvar idag pratat om att hon har varit så fascinerad av Camilla Läckberg-böcker, och alla de här googlingarna handlar egentligen om, har hon sagt i försvaret, att hon har velat ta reda på hur det hänger ihop i Läckberg-böcker. Och det är väl en sak, ja, det är, folk säger vad fan som helst, och folk har väl ibland, när som har begått massskjutningar, skylt på liksom Marilyn Manson eller vad fan som helst. När man är i rättegång så tar man ju till det försvaret som man tror kan flyga. Och det är ju vad det är, men det som är intressant är att när Camilla Läckberg då nås av detta, då tänker man, ja, det måste ju vara lite omtumlande och höra att man nämns i en rättegång. Men man behöver ju inte göra eget innehåll på det riktigt. Men hon idag på Insta idag skriver så här: avdelningen absurt fick precis veta att 20-åringen som står åtalad för mordet på Tove i Vetlanda använt mig och mina böcker som förklaring i rätten idag till hennes märkliga googlingar innan mordet på Tove. Bizarrt, mycket bizarrt. Och så en sån här emoji med stora ögon. Och det är någonting med det som bara är så här, vad fan, är det bizarrt och lite kuriöst och
måste du uttala det? Men så här, måste du uttala det?
Men måste du det? Jag vill säga, det här är ju det är liksom människor som är mitt i en tragedi, och det här blir liksom bizarrt och lite, men typ kuriöst för henne. Fan, jag känner mig fördömande idag. Jag är väl också värdelös, men i någonting
jo,
med
men det är väl härligt.
Ja, men det är så här, det går ju att sånt där händer, så behöver man liksom inte, oh, nu gör jag en liten kul vinkel på det här på Instagram själv. Jag vet inte fan, jag säger ju alltid när jag pratar om Läckberg, jag har träffat henne många gånger, hon är alltid trevlig, en bra person på många sätt. Men man kan hejda sig själv ibland, man behöver ju liksom inte göra innehåll på det här som folk är mitt i nu. Och det är inte så här, det hon gör är ju inte våldsamt klandervärt, men det är en sak som man inte behöver göra riktigt, eller hur?
Nej, men det är väl också så att hon har ju inget filter, tror jag, utan hon kan ju... Så fort hon ser sitt namn någonstans, så blir ju det sen ett Insta-inlägg. Hon är ju samma person som om du skulle stå i Hänt Extra, ja, nu här är Camilla Läckbergs nya jättehus på Marbella eller vad fan det är. Då är hon som skulle säga, jaha, absurd, fullständigt absurd, vi har ännu inte skrivit på papperna, jag och Simon. Hur kan man då skriva om det här?
Ja, men exakt, för förra veckan så tror jag du hade någonting jag skrivit om hennes lyxresa till något ställe, så ser du, det var inte alls lyx, för hotellet kostar inte alls så där mycket. Jag förstår att det tar emot när folk skriver lögner om en, men det är någonting med det där som man behöver inte kommentera allt. Man behöver,
ja. Ja, men det blir
det
också
göra, givetvis. Men i det fallet Tove och mordet, då blir det ju mycket mer osmakligt, tycker jag. Hon får försvara sig mycket som helst om att hennes hotell inte kostar så mycket som tidningarna påstår. Men det här är något...
Nej, jag såg det här strax innan vi började podda, för att du ändå du sa någonting om det, så att säga, till mig. Och då bara när jag ser bilden, så känner man också att tidningarna där möjligen har ett ansvar. För att när jag ser den där, anledningen till att det lockar till läsning är, vänta, ska Läckberg liksom, har hon gett sig, håller hon på att ska lösa mordet, eller du vet, har åsikter som om hon vore liksom GV, en kriminolog. Det är lite så, men det är det som är känslan. Det är inte, känslan är någon sagt, nu ska vi att hon ska lösa gåtan, men det är så jävla ovärdigt någonstans.
Ja, men så här, sanningen är ju förstås att det här är inte typiskt vår tid för 5 öre. Hade den här mordrättegången skett på 50-talet och den här personen hade liksom åberopat Vilhelm Moberg på något sätt i försvar, då hade ju tidningarna även då skrivit, Vilhelm Moberg nämns i den här omtalade mordrättegången som folk gillar att snaska ner sig, så det är inget nytt i det här alls. Men så att tidningarna gör det, man kan inte vänta sig bättre av dem, men att hon behöver kommentera det för att det är liksom mycket bizarrt. Det är ingenting, egentligen är det ingenting. Det är alltså skit i det. Det finns folk som har piss över att Tove är död. Det är någonting med det som livet bi bara. Helvete vad jag är på gång och hugget.
Ja, men jag tänkte väl, jag såg att det var någon riksdagsman som hade han har blivit utpressad av någon tjej, och det har liksom gått hem med 2 kvinnor eller vad det är, och det finns bilder kanske på honom och allt vad det var, och han skulle betala bröstoperation till henne och så vidare. Ja, och det är ju liksom en jättegrej i tidningarna, och jag tror att Expressen också gått ut med namn. Ja, men så här, och det enda jag tänkte nu när det där hände med Mats Löfving, att han tog livet av sig, och visst, man kan inte säga att det liksom bara var på grund av liksom tidningarna, det där, man kan aldrig förklara 100% varför någon tar livet av sig, det är många komponenter givetvis. Och...
Men det som var intressant med Löfving-caset, bara som flera har påpekat också, är att innan han tog livet av sig, så var alla bilder som publicerades på honom, så såg han sträng och ond ut. De valde sådana bilder på honom då, för han skulle vara en polisdespot.
Fan, ja.
Sen när han har tagit livet av sig och tidningarna tänker, ja, det här har vi nog lite med att göra på något sätt, då är alla bilder som publicerades på honom, då ser han snällare ut. Det är liksom, det är någonting i det som också, det, jag tror att det sker nästan omedvetet hos tidningarna, för att de, det finns ingen strategi bakom det, men det är någonting med det som också är skit.
Ja, men jag tycker bara det är fascinerande. Jag orkar inte vara så här podden medierna, det orkar jag inte vara. Men när jag såg att Expressen,
ibland måste vi få vara lite kritiska.
När jag blev så jävla arg ändå, när Expressen då väljer att gå ut med bild, namn och bild på honom, då tänkte jag ändå, det här med Löfving har skett.
Nu pratar vi moderata riksdagsmannen,
ja, precis. Ja, men det här med Löfving har precis skett. Är det då ingen som säger, ska vi verkligen göra det här? För det är klart att hela jävla landet snaskar ju nu i den här mannens, liksom, inte förflutna, men alla liksom googlar på honom och ser, du vet, så här, vem fan är han, hur ser han ut och så vidare. Det är bara något som helt fascinerar mig att så här, men vänta, förstår ni vad ni riskerar med det här? Jag vet inte, han kanske går runt och tycker att det här är inte dugg problematiskt. Jag tvivlar på detta. Och bara känner så här, det är något så jävla ondsint som gör mig galen.
Du var i Paris, 1997 efter att Diana hade kört ihjäl sig då, eller hennes chaufför körde ihjäl henne och sig själv väl också då, det var bilkraschen. Paparazzi jagade henne genom liksom Parisnatten. Du var ner och rapporterade om det efteråt, men då i samband med det så pratade folk om att det här kommer ändå förändra sättet folk liksom behandlar kändisar liksom, i 7 minuter kanske max, men det är liksom så här, det är irreversibelt det där. Det är liksom man kan i 7 minuter tänker folk på det där efter Löfving. Ja, men efter 7 minuter efter Löfvings självmord tänker media, oh jävla ja. Men sen rullar det på. Det är inte, jag klandrar knappt folk, för det är ju vad det är. Men det är
ja, men det är ändå så, medierna som liksom ska granska allting så jävla hårt, och man kan väl, jag vet inte vad man ska tycka om det där. Jag blev också liksom hajade till av att någon krönikör skriver liksom, på den positionen ska man tänka vad man gör. Absolut i vissa fall, men ska man, du vet, att gå hem med en tjej, om det nu var så, man gör det jävligt oattraktivt att vara politiker om det är så hårt att man liksom, vänta nu när jag står på krogen så måste man tänka, vänta, vad är det här för typ av människa? Man vet precis vad det är för känsla, klockan 02:55, man liksom brummar i hela kroppen, man har bra G med någon. Att man då skulle vänta bara, vänta nu, jag sitter i ett utskott här, jag måste brumma för mig själv, jag kan liksom inte brumma hem med någon, utan så här, det är livsfarligt. Man gör det liksom väldigt, väldigt svårt.
Nej, men det är ju inte konstigt att medierna rapporterar att det här har skett, för det är liksom en utpressningshistoria hos en riksdagspolitiker. Men att de går ut med namn på den där jäveln, det är liksom så här, och foto, det är ju liksom det man inte behöver göra, för han är ju också helt okänd. Han blir ju känd bara för detta, och han är väl inte dömd för det än heller.
Nej, men hans liv är ju, alltså man tänker bara, i samma sekund Expressen gör det där, den som tar det beslutet, det är väl ytterst en chefredaktör, men det är ju liksom alla. Ja, det är på samma sätt som när vi snackar om Let's Dance. Är det ingen som ställer sig upp på liksom Expressens redaktion och säger bara, vänta nu, vad gör vi här? Dels kan man bara tänka helt cyniskt, förstår ni hur det kommer slå tillbaka på oss om det skulle hända något hemskt med den här riksdagsledamoten då? Det är liksom så jävla obegripligt att det inte sker. Eller så har det skett, och att det föregås av liksom en diskussion och så vidare. Men det går inte att motivera varför man gör det där, bortom att så här, man ska tjäna pengar på det genom att många läser artikeln. För det, och det kan man då, ibland man måste tjäna pengar, men det blir någonting. Jag tror jag är mest fascinerad av så här, det är ju begåvade människor som jobbar på en tidning. De är smarta, de följer med i vad som har hänt. Att de tar det där beslutet tycker jag är med ett av något av det mest vårdslösa beslutet som har tagit, som jag har sett på många, många år i, så här, svensk journalistik. Och jag tänker, vi vet ju ingenting om det här, men liksom, det finns inget, den där mannens liv är, alltså det är inte över, alltså för fan, det får det inte vara, även om han har begått ett brott. Det är ändå beslut man tar, jaha, han måste flytta, han kommer inte få ett jobb till. Jag vet inte hur gammal han är, men så här, han har barn, jaha, hur ska de reagera? Det är så jävla, det beslutet som tas är så stort. Och liksom, det påverkar en människa. Ja, det svajade liksom när jag såg det där. Och jag medvetet bara, jag är inte en god människa som skit. Jag sitter ju också liksom ibland och snaskar i grejer, såklart. Men ändå den här känslan, nej, det här vill jag inte läsa om. För att det är liksom, nej. Och sen med tanke på vad som precis har skett. Men som sagt, man vet ju inte alls. Han kanske är supersoft med det här. Men jag hoppas att, fan i mig, om jag nu ska vara liksom så här, om man ska låta riktigt allvarlig, om Löfving saknade stöd från polisen när det här hände, måtte det finnas människor nu på professionell nivå. Vi är ju ändå människor alla som stöttar. Men det är så här,
ja, verkligen,
men jag vet att du tycker det här blir ett konstigt brandtal, men vad fan, du vet, sånt där kan glömmas bort. Fan, Expressen borde fan, de är fan skyldiga att liksom anställa en psykolog som tar hand om honom.
Jag tror faktiskt att det var Expressen som hade artikeln efter Löfvings självmord då. Löfvings sista svåra tid. Ja, det är ju delvis på grund av er. Den var svår. Att de, okay, så här, visst, det är deras jobb att rapportera saker. Men att också rapportera om den svåra tiden som de har varit instrumentella i. Att göra ännu svårare.
Men också att lägga den då som bakom betalvägg. Liksom. Att lägga den bakom betalvägg för att man ska... Nu kommer man få läsa liksom, hemligheter om honom. Det är något så jävla snaskigt i det. Men man önskar att någon på Expressen bara säger, vet ni vad? Det här tolererar inte vi längre. Jag vill att min egen tidning ska förklara så här. Men det känns inte som att det, på samma sätt som vi sa att fransmän inte liksom, eller att svenskar inte strejkar som fransmän gör, eller du vet, demonstrerar som fransmän gör. Vi har inte riktigt det där i Sverige heller.
Ja, men den sortens, nu ställer vi oss upp på liksom på skrivbordet och säger oh captain, my captain, för att parafrasera då filmen Döda på ett sällskap som citerar någon dikt och så vidare. Så här, den typen av moments är, för att återknyta till liksom början på den här podden, det är lite cringe för svenskarna att riska det, för tänk om det inte flyger. Jag menar, det kan man ju, jag är inte bättre än någon annan. Jag skulle också vara tveksam till sånt och göra de här stora gesterna. Det hade varit skitmäktigt om Jureskog, som var den som ställdes mot Nilla Fischer och Thomas Jureskog, heter den här kocken.
Johan Jureskog.
Johan Jureskog i någon utröstningsduell. Ja, verkligen. Ja, men om han hade sagt, vet du vad? Jag tror att hon blir utröstad för att hon är kvinna och dansar med en kvinna. Kan vi inte bara säga så här? Hon får ett free pass. Jag tänker inte ta det här. Vi gör om det här nästa vecka. Så får vi se vad som händer då.
Satan, vad svårt läge för liksom. Vad omtumlande det var. Det var intressant. Vad hade varit för att Let's Dance-producenten där som måste ta ett blixtsnabbt beslut där. Ja. Vänta nu, liksom... Ta, stäng av ljudet i Jureskogs mikrofon och så vidare.
Ja, jag lägger inte det här på Jureskog bara. Alla i
casten
borde sagt så här. Eller juryn eller programledaren borde sagt så här. Fan, hörni, ni som sitter där hemma. Nu har ni röstat ut henne. Hon är skitbra på att dansa. Vi vet vad det här beror på. Ni tycker att det här är lite jobbigt. Vi gör så här. Det har vi inte gjort tidigare. Ingen åker ut idag. Vi gör om det här nästa vecka. Vi får ett program till. Säsongen förlängs. Skitbra för annonsörerna. Bra för TV4. Så ger vi det här en ny chans. Tänk på det här nu en vecka. Är det så konstigt att hon dansar med en kvinna? Kan hon inte, tack vare sin tekniska briljans, få en chans att vara med i det här programmet? Tänk om de hade gjort det. Det hade blivit gåshud hade det varit.
Jerry Maguire-ögonblick inne på liksom Expressens redaktion. Mm. Man ser hur någon, liksom, vet, Victor Malm, han sitter och bara plockar ihop alla sina grejer. Ingen vet vad det är han ska göra, han är kulturchef där då. Ja. Och sen att han reser sig upp och säger, vet ni vad? Jag tolererar inte det här längre. Att vi gjorde, och du vet, vi riskerar, eller vi har nog förstört en människas liv. Och sen så du vet, bara säga, vilka följer med mig? Som den Jerry Maguire då. Och så är det väl bara Renée Zellweger som följer med honom. Då handlar det väl om att starta mer eller mindre en ny agentfirma.
Ja, ja,
det är något annat. Men Victor Malm säger, jag ska gå iväg nu och starta en ny tidning. Vilka följer med mig?
Ja, men ser man där liksom... Victor Malm ska resa sig upp och göra det. Och alla i casten ska säga, vi, om hon åker ut, då hoppar vi av. Då är vi inte med heller. Då har ni inga att rösta på och liksom grogga till nästa vecka. Överhuvudtaget, vi har inte heller gjort några sådana moments, så vi kan inte klappa oss själva på huvudet. Men den typen av
ögonblick.
Men det var det jag efterlyste under fotbolls-VM också. Vad händer om alla spelare går in med de här jävla bindlarna? Nu läste jag att, nu ska eventuellt damerna som har sagt när de ska in i VM, vi ska ha på oss de här bindlarna. Nej, det kanske de inte heller får göra. Om de också backar ur nu, vad fan, kan ingen bara manifestera ihop och göra någonting någon gång som också kan bli gåshud och härligt mediala ögonblick, som är någonting liksom ljust. Istället för att alla mediala ögonblick är liksom Janne och Bojan mörka och liksom destruktiva. Är det för mycket att begära lite ljus?
Uppmana Victor Malm. Jag vet att Victor Malm håller med oss. Jag
vet att han håller med
oss. Han kan aldrig...
I grunden håller han med oss.
Ja. Så att gör det nu. Problemet är, jag fattar, du måste ha mat på bordet, men in the long run, Victor, så kommer det liksom resa statyer över
vet
dig.
Vet du vad? Han kan också få vara med i nästa säsong av Let's Dance. Om man blir så här.
Så är det. Eller ska man med nästa säsong av Alla mot alla kanske? Jag vet inte. Men hellre då måste han ställa sig upp. Han måste ställa sig upp. Du håller med mig, Victor Malm. Gör det här nu. Vi ger dig ett 6 månaders kontrakt på Nexiko. Du kan jobba med oss på något jävla vänster om du gör det här.
Maila oss gärna till podcast@podff.com. Vi tycker så mycket om att höra från er. Jag känner mig uppeldad. Jag är helt svettig nu. Förmodligen, jag menar, vad ska jag säga? Bortkastad aggression, jag vet inte vad det är. Men det är skäligt att avreagera sig och ha den här terapeutiska stunden en timme i veckan. Borta till höger hänger en hårtork på hotelldörren. Det innebär att jag kommer att komma ihåg att ringa mina barn. Och finns det någon låt vi på något sätt, har vi nämnt någonting?
Vet du vad vi ska göra? Vet du vad vi ska spela? För känslan var under den här intervjun, där den här Niklas Jihde stod och var programledare, han, det var ju väldigt jobbigt för honom. Just för han, där tror jag också, han är ganska, hade Aschberg stått där hade det blivit något annat, du vet. Vänta nu här, då hade han liksom, han hade också tagit vara på stunden och tänkt, måtte det här aldrig sluta. Till och med du och jag, om man hade haft så breaking news program, hade insett att det här är riktigt bra, det här är gold också på många sätt och vis. Men han, vet du vad det var för känsla på honom? Det var lite som Birgit Friggebo i Rinkeby när hon sa, nu tycker jag vi alla sjunger We Shall Overcome. Ja. Det var den känslan på Niklas Jihde. Så kanske kan vi avsluta med Bruce Springsteens version av We Shall Overcome.
Trevligt tycker jag, underbart. Vi hörs igen om en vecka, ha det bra, hej!
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.